En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och här ser man också vilka typer av människor det är som kommer. Vissa nykomlingar, de är opportunister. De lockas av det nya landet med de fria vidderna. Det är kul att flytta. Go west, sail west, young Norwegian. Andra söker sig bort av politiska skäl. De vill inte leva under Harald Hårfagres enade Västnorge, och de har förlorat i någon kamp om hövdingaväldet i sin lilla hembygd och ger sig iväg för att bli sina egna herrar istället för att lyda någon kung. Samla ihop sina familjer, följesmän och tar land. Välkomna till Harrisons dramatiska historia, och till mig Dick Harrison, professor i historia i Lund, och till
Katarina Harrison Lindberg, författare i Åkarp, gift med Dick och väldigt förtjust i vikingatiden.
Och det är den vi sitter med nu i hela den här poddsäsongen, och vi har redan klarat av det mest fjärran vägar projektet vikingarna satte igång med, nämligen Vinland. Men vi stannar kvar i västerled och till på kolonisationsvägarna. För vikingatiden sammanföll med en av de största nyodlings- och kolonisationsepokerna i Europas historia. Det var nu vårt nuvarande kulturlandskap formades, nu de byar och städer som vi då omges med grundades. Och det här är mellan 800-tal och 1300-tal, och befolkningen ökar enormt. Detta leder till att man börjar kolonisera nya länder även på våra breddgrader. Och det är ju därför det finns folk på Island, Färöarna, Shetlandsöarna. Och så småningom grundas kolonier i Grönland också, ända bort i Amerika.
Ja, för Gudrid och gänget som vi talade om förra gången, de höll ju till på Grönland.
Och det är nybildade kolonier som de bor i. Och det är inte konstigt att de har den här pionjärandan i sig. Alltså när vi läser om de här eller lyssnar om dem, då är det lite som att vi är någonstans go west young man på prärien på 1800-talet. Det är ett stort expansionsprojekt där man letar efter nya länder att bosätta sig.
Ja, det här är generationer som inte är rädda för att passar det inte här så far vi någon annanstans och grundar någonting helt nytt. Vi tar med oss vad vi kan och
det är så alltså raka motsatsen mot den här stabile bonden som inte rör på sig och bor på släktgården hela tiden. Det här är människor med ett mobilt intellekt som är inte dugg rädda för att ge sig ut mot horisonten. Och här är ju verkligen kittlande och spännande att veta att det är den världen de lever i. Men de är inte nödvändigtvis ute för att plundra och slå ihjäl folk, utan det här är folk som vill ha ett nya ställen att bo på. Och sett ur det perspektivet så skiljer sig inte de här vikingakolonisterna från de bönder och godsägare på 1100-talet på kontinenten som drar ut och etablerar nya byar. Jag menar, tänk efter på vilka ortnamn vi har i Skåne och Småland till exempel. De här Torp, Arp, Löv, Åkarp, Burlöv, det är nya kolonisationsprojekt under den här tiden. Exempel på att folkmängden växer. Men flyttar man över det här till Nordatlanten, då är du tvungen att sätta skepp och vara djärvare och tänka djärvare, tänka annorlunda. Och det är där vi hittar de här vikingatida kolonisterna.
Ja, den här nordiska kolonisationen i västerled, den inleddes på 700-talet och den inriktade sig först och främst mot Shetlandsöarna. Norrmännen kallade det för Jaltland och Orkneyöarna.
Alltså det som ligger närmast Norge.
Ja, precis. Man tar ju det som ligger närmast först, och det blir Shetlandsöarna och Orkneyöarna. I nästa skede, när det här redan var, ja, här bodde det folk.
Ja, och det intressanta är att de fortsätter att tala norska där, eller någon sorts, på Shetlandsöarna långt fram i tiden, 1600-1700-talet.
Det här är ju, de för ju med sig språket förstås. I nästa skede på 790-talet så bereddes vägen för kolonisation på de stora brittiska öarna, i och med att det var danska och norska plundrare som återvände med nyheter om att ja, det är jätterikt här och här kan man bo och lokalbefolkningen har ingenting att sätta emot. Så att det är hur lätt som helst att ta det här och grunda baser. Så det var så som Dublin växte fram på 840-talet till exempel. Och på kort tid så etablerar man en ganska stor bondebefolkning på de här platserna. På Orkneyöarna till exempel så växte ett starkt skandinaviskt herravälde fram på 1000-talet, alltså 1000-talet. Utsträckte det sig norrut till Shetland och söderut till halvön Caithness.
Ja, Caithness, ja. Katanäs.
Katanäs, ja. Som ligger längs den skotska kusten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men du som kan det, vet man hur många det är? Om det verkligen är så är jättemånga som har kommit in. Vad har man för belägg här? Alltså om man lånord och åtnamn och sånt?
Ja, men det är ju det man har. Alltså det var många som flyttade över. Det satte ju spår. Med ortnamn och ord och språk som du nämnde här. Att det här var ju språket blev ju, det var ju det man talade. Så det var inte bara...
Det är inte bara vikingatida plundrare.
Nej, utan man åker dit och bor där.
Precis.
Och etablerar sig på riktigt. Det var inte som när vi pratade om Vinland i förra avsnittet. Att det kom dit några stycken och sen blev det ingenting. Utan det här kunde man ju underhålla. Det låg ju också mycket närmare. Så att det var ju lätt att fylla på med folk och man kunde ju fortsätta. Så det här blev ju områden som liksom inlämnades i kultursfären kan vi säga. Kanske. Mm,
exakt, om det nu bara hade varit en massa vikingetida plundrare som drar runt och alltså, våldtar kvinnor och bränner i kloster. Då hade det inte lett till någon större ortnamnsflora och språklig påverkan. Att det blev så i alla fall vittnar jag om att det måste varit en massa våldiga människor.
Precis. Så det märks ju även på i engelskan. Alltså det avsatte sig ju ord i det engelska språket. Vi har ett jättebra exempel som du brukar ta faktiskt.
Just det, ja. Vindöga.
Ja.
Det använder jag ofta i mina föreläsningar.
Alltså det engelska ordet för fönster, window, är ju ett gammalt nordiskt ord som egentligen är då vindöga. Så att man kan se ut mot... Ja.
Jag har ju annars en bra intressant parallellhistoria här som visar på att det måste ha varit väldigt många människor. Och det är jämförelse med vad som händer efter 1066, slaget vid Hastings.
Ja.
Då är alltså normanderna kommer in, besegrar anglosaxarna, tar över England, Wilhelm Erövraren blir kung. Det här kommer vi kanske prata om i någon annan säsong, det är också spännande. Vad händer sen? Ja, kommer vi få en massa franska ortnamn i så fall? Dyker det upp en massa fransk påverkan på kulturlandskapet? Ja, inte speciellt mycket. Inte alls mycket när det gäller ortnamn. Och det är för att det är ganska få normander som flyttar över till ett kulturlandskap som var mitt under skapande, så de hade mycket väl kunnat skapa åt namn om de hade varit många, många fler. Men det är riddare och krigare och knäktar som flyttar över, och de ger inte den typen av kulturella arv. Om vi däremot tittar på de här vikingatida områdena, där det har kommit norrmän och tagit över Caithness till exempel, eller Orkney, Hebriderna, eller södra Wales, som vi också vet att det förekommer viss immigration i, då hittar vi mängder av skandinaviska åtnamn. Tittar vi på områden utanför de här zonerna, betydligt färre. Så det är ganska lätt att se var man har haft en mycket stor påverkan på kulturlandskapet när man jämför det med andra sådana här parallella immigrationer. Och enda sättet att förklara det är att det var väldigt många som faktiskt bosattes.
Ja, och om man bor på en plats och odlar jorden så påverkar man också vad den här platsen heter.
Mm. Och så har vi ju den materiella kulturen. Ja, det, som det är svårt att hitta källor till storleken, för det är ingen som sitter och skriver ner att nu är vi så många som flyttar dit och bygger, men det kan ju grävas ut också.
Ja, precis, för att de här immigranterna, de assimilerades ju ändå fort med den omgivande bondebefolkningen.
Man talar mycket likartade språk.
Ja, precis, så att skillnaden mellan de här var inte så stor. Det var inte som när man kom till Vinland och man mötte en helt annan kultur, utan det här är ju ändå ganska likartade människor som kan känna igen varandra och gifta sig med varandra och smälta ihop väldigt enkelt. Men ändå, man kan ju gräva upp saker och ting ur jorden och hitta.
Ja, det var en Jarlshof på Shetlandsöarna som är väldigt väl utgrävt då. Som är bebodd före vikingarnas ankomst, men som man sen utvecklar ytterligare. Där det finns en kontinuitet. Bygger 32 meter långt stenhus och så vidare. Då är bebott ända fram till 1600-talet.
Har du varit där?
Nej, jag har inte varit på Shetlandsöarna heller. Det är fruktansvärt vad lite vi har besökt av de här gamla vikingaplatserna. Vi seglar ju inte. Jag har inte varit ute på Nordatlanten. Jag har varit på Island. Det känner jag till. Men Shetland, det låter väldigt kargt. Det är säkert jättehäftigt. Också.
Ja, det tror jag med.
Ja.
Det är också ett ställe vi behöver titta på.
Ja, men det finns också, det är det jag ska komma till, och det är din avdelning här. Det finns ju de här nordiska myterna som slår in i konst och kultur i England. Och det kan man ju faktiskt åka ut med bil och glo på mycket
lättare. Ja, det kan man.
Du har ju det här som du ofta pratar om, Gosforth.
Ja, därför att visst, jag menar, man kan gräva ut ruiner som det här Jarlshof som du nämnde till exempel, där folk har levt då, där man har hållit till under många sekler faktiskt. Men det som kanske, som jag tycker är mest ögonenfallande, det är ju de här stenskulpturerna som, alltså i form av kors och gravstenar som man ändå kan hitta. Och ett av de häftigaste av de här monumenten, det är just Gosforth-korset. Som, alltså googla, det stavas G-O-S.
Gos.
F-O-R-T-H.
Gosforth.
Korset. Ja, så det här kan man googla på och få jättefina bilder. Det är högt och väldigt smalt. Det är ju helt fantastiskt att det har hållit och att det inte har brutits och blivit till ingenting. För det är flera meter högt kors. Och på det så har man gjort både kristna och hedniska motiv. Det här dateras till 900-talet ska jag säga också. Man hittar till exempel Fenrisulven på det här korset. Man hittar Midgårdsormen, de är liksom där tillsammans. Och en hel del andra spännande bilder. Och samtidigt så är det ju ett kristet kors. Så att det är uppenbart att man har här då känt till de här nordiska sagorna och myterna och tyckte att de är så spännande så att vi lägger in dem på den här.
Ja, och vi har ingen aning om vad de gör där. Om de symboliserar ondskans makter eller om det bara är utsmycknad för det ser kul ut eller för att man vill berätta historier om dem för att det är entertainment. Vi har
nej, det vet vi egentligen inte. Men förmodligen så har man ju tyckt att det har varit liksom ändå starka berättelser som passar i det här sammanhanget. Vilket man kan tycka är lite märkligt kanske på ett kors. Men
det förekommer ju en del runinskrifter också, Pile of Man, där man har haft som utsmycknad på sådana här kors. Och det kan ju bara förklaras med att våra grabbar var där och influerade.
Ja,
och sådana här saker står ju i kulturlandskapet fortfarande och ingen har haft något skäl till att välta det. Det har inte funnits någon sorts ikonoklasm mot förtryckarna, utan det har
nej,
fått stå kvar.
Och jag tänker just på Pile of Man, där har man hittat ganska många runinskrifter. Och det har man väl funderat på, för att i övrigt om man tittar på England och sådär så finns det inte så himla många runinskrifter där. Man har hittat några enstaka bara.
Någon vid Sankt Pauls katedralen, ja, tror jag.
Jag skrev en svar på en läsarfråga i Populär historia om detta för lite sedan, så jag fick liksom titta på det då, och det finns väldigt lite runinskrifter i England, men just på Isle of Man är de talrika, och det får man kan förklara detta på många sätt. Det kan ju vara så här att i England det fanns, dels kan det vara så att de som reste dit, de hade inte den här kunskapen, och det var inte heller rätt kontext att sitta och skriva eller rista runor där. Det var sånt man gjorde hemma vid, men det kanske inte efterfrågades på samma sätt i England.
Det blev inget mode i alla fall.
Nej, det blev inte mode. Eller man hade inte någon som faktiskt kunde det här, för det var ju ett yrke som skulle utövas. Medan när man kommer till Isle of Man så fanns det en tradition av att resa kors med text på. Och då, dels så fanns det ju då folk som kunde göra ristningar rimligen, men det var också så att de som kom dit kunde då se att jaha, här gör man ungefär som man gör hemma vid, och så kanske man då fortsätter att göra så där. Det här är ju spekulationer, men det är någon sorts förklaring till de här skillnaderna,
men
i alla fall.
Vi ska prata om runor mycket mer i ett senare avsnitt, och vad man kan slå fast där här är att du går ju modetrender i det.
Ja, det gör
det. Går upp och ner. Upplänningarna till exempel älskade runeskrifter i 100 år när alla andra hade tröttnat, vilket gör att Uppland är extremt runstestet. Sörmland och Västmanland inte alls lika mycket. Det är alltså lokala modetrender. Isle of Man, där gillade man runor.
Ja.
English Midlands tycker man var totalt ointressanta och så vidare. Det här är också intressant att se hur människan anpassar sina kulturella uttryck efter vad man tycker är kul. Och runor slog inte an i mellersta England, men mycket väl på Isle of Man. Men andra saker i mellersta England eller norra England som vikingarna lämnade efter sig är däremot oerhört tydliga. Stadscivilisationen till exempel. Jag har varit i York.
Ja, precis. Ja. Du har pratat mycket om York och det är, med mig.
Jorvik hade det hetat då. Och det är huvudsäte för ett skandinaviskt kungarike som då existerar några decennier, attackeras, uppstår igen och är som någon sorts skandinavisk engelsk hubb på 900-talet. Och det här är man oerhört stolt över i York idag.
Ja, för man gör fortfarande väldigt mycket av detta.
Ja, alltså det är ju, ska man verkligen se ett vikingamuseum där man har fläskat på. Det här är inte en ny grej, så var den när jag var ung. Då var det också Jorvik Viking Center som man kunde åka runt i små vagnar som på Disneyland och lukta på, alltså lukta inte gott, för det skulle lukta lite avskräddeshög på vikingatiden, och lyssna på fornordiska alltså mekaniska dockor talar, och sen prägla mynt som man präglade på den här tiden. Och det står helt klart när man är på Jorvik Viking Center att i England, där är de riktiga vikingarna engelsmän. De tuffaste av de tuffa som utvandrade och bosatte sig där, det är de som är de riktiga, det är kolonisterna, och vi är deras ättlingar, det är vi som är de äkta vikingarna. Så där har man liksom mutat in vikingatiden till Yorkshire och gjort det till deras grej, alltså verkligen tagit det till sig. Det är alltså inte så att det upplevs som någon sorts förtryckare, utan för att om det är vi-konceptet. Det är,
men det här är ju faktiskt lite roligt, för att i York så tycker man att det är kul att ha vikingar som ättlingar, men de är inte ensamma om detta. Det är lite tufft att ha det.
Ja, men gå på Nationalmuseet i Dublin, en enorm vikingavdelning. Och då är ändå vikingarna traditionellt fiender till eländerna. Ja. Men det är också det ändå, går man i Dublin så är det vi. Det här är vårt kulturarv. Och sen gled de samman med eländerna och det är vi som är vikingarna nu. Vi är ännu tydligare om du åkte Normandie, och det har vi ju gjort.
Ja, precis. För det är lite tufft att vara ättling till vikingarna. Och jag menar, i Normandie så är det där tycker de ju, vi är långa och blonda här. Och det har vi från
vikingarna.
Alla vikingarna som kom hit, och vi är fortfarande vikingar här.
Det är ju inte så det är jättehedrande att ha stannat kvar hemma och latat sig. Det hedrande är att vara tuffingarna som åkte ut och bröt ny mark och tog över. Det vill säga vi normander. Vi pratar franska nu, men vi är ju vikingar. Den andan finns i Rouen och i Bayeux och runt omkring i Normandie.
Och hit kom man på 910-920-talen. Och många nordbor som bosatte sig då just i nuvarande norra Frankrike.
Nordmännens land.
Precis. Exakt. Det gick så långt att de till och med skapade ett hertigdöme där.
Ja, som blev jättemäktigt och sen erövrade England.
Ja.
Som vi inte ska berätta allt för mycket om, för det vill jag ha med nästa säsong. Slaget vid Hastings, det kommer. Men det roligaste som jag tycker är att en del av de här ortnamnen som vi då hittar Normandie, de går igen även i Norden.
Du tänker jag naturligtvis tänker på Yvetot.
Yvetot. Vi körde förbi det när vi bilade i Normandie för några år sedan. Ja. Och så såg vi Yvetot stavas till Yvetot. Och där kan man då härleda tillbaka till alltså tidigt 1000-tal, 1020-tal. Då stavas det I-V-E-T-O-H-T. Yvetot. Yvetot.
Yvetofta.
Yvetofta. Det ligger utanför en Bromölla i norra Skåne. Och det är för exakt likadant. För att det, alltså, det är alldeles för snarlikt för att det inte ska kunna vara någon sorts koppling. I synnerhet som vi vet att det är folk från alltså dåvarande Danmark som ofta åker ut och bidrar till koloniseringen. Så här har vi alltså en nordöstskånsk koloni. Och just det här Yvetot, det blev ett mycket speciellt litet lokalsamhälle som alltså står ut även i Normandie. De som satt där, de var enormt självmedvetna och började på 1300-1400-talet och hänvisa till sig själva som självständiga invånare i kungariket Yvetofta.
Roi d'Yvetot.
Precis, kung av Yvetot. Och det allra sjukaste i sammanhanget är att det här gick franska kungamakten på och accepterade det här. Alltså att normandiska Yvetofta skulle vara självständigt. Så 1400-1500-talet så är lilla Yvetot, franskrivet ofta, ett formellt självständigt pyttelitet kungarike mitt i Normandie. Och så här är det ända fram till 1551. Och ingen vet hur lilla Yvetot Normandie fick den statusen. Rimligtvis så har man något avtal med en normandisk hertig tidigt om att man ska ha speciella rättigheter som man sen ser till att marknadsföra gör en poäng av. Så vi har alltså självständigt franskt Yvetot långt in i renässansepoken. Det tycker jag är kul. Det tycker de i Bromölla också.
Ja, känner de till det i Bromölla?
De läste en artikel som jag skrev i Svenska Dagbladet och sen blev jag kontaktad av folk från kommunen och tyckte att det här var jättekul. Och det är jättekul.
Ja, det är faktiskt jättekul. Jag håller med dig. Men ja, de pratar inte skånska längre.
De pratar inte skånska längre, exakt. Nej, men det är alltså, där, när det gäller Normandie, det finns inga skäl att tro att det här är lika många som flyttar över som till England. Men att det ändå sätter fast minnen i ortnamnsfloran vittnar ju om att det här, det är ingen obetydlig nygrundande. Och Normandie som hertigdöme var i allt väsentligt självständigt under en lång del av medeltiden och förde en mycket expansiv utrikespolitik som vi ska återkomma till.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Samtidigt som den här kolonisationen i Västeuropa, då, den, i England, Normandie, så fortsätter man ju att utforska öarna, de andra öarna i Atlanten. Omkring 825 började norrmän bosätta sig på Färöarna.
Men fanns det några som bodde i alla
fall? Ja, där hade det bott iriska eremiter i 100 år eller så. Men när nordborna kom dit så flydde de därifrån.
Man kan förstå dem.
Man kan kanske förstå dem. Jag menar, är man eremit, vill man inte ha en massa
Nej, alltså eländarna
långhåriga
hade
vikingar.
I den irländska kyrkliga traditionen under tidig medeltid ingick att man skulle ta någon sorts peregrinatio, alltså pilgrimsfärd i naturen till Guds ära, och då skulle du framförallt bo på ställen där ingen annan bodde. Alltså ju färre människor runt omkring det, desto bättre. Och dyker det upp en massa norska boskapsuppfödare och grundar en gård i närheten, då faller idén med remitbostället.
Precis. Samma sak hände faktiskt på Island när norrmännen började kolonisera Island ungefär 870. Då skrämde de bort de eremiter som hade tagit sig dit.
Det var ändå styvt gjort och så vända dit. Men Färöarna först, det nådde man ju innan.
Vissa flyttade direkt till Färöarna från västra Norge och andra anlände via bosättningar på öarna utanför Skottland. De slog sig ner vid kusten, naturligt nog, och började med boskapsskötsel och fåravel, alltså precis sånt som man hade gjort hemma. Den första större vikingatida gården som har grävts ut på Färöarna, om vi håller oss där, den ligger vid Kvivik. Den påträffades 1942. Och vid utgrävningarna så har man hittat två större hus. Ett långhus förstås för människorna och ett fähus och lada. Och när man analyserat det här så kan man konstatera att de som bodde där, de hade får, kor och svin. Man jagade säl, fiskade torsk och snarade fåglar för att livnära sig. Och...
Alltså man gjorde sånt som man gjorde hemma.
Ja, man gjorde sånt som man gjorde hemma.
Man kunde tydligen ha det ganska fritt ett tag innan det blev så trångt att man måste organisera ett samhälle.
Ja, precis. Det skedde så småningom. Och då, när man var tvungen att organisera sig politiskt och ha ett ting där man skulle mötas. Men det dröjde ett tag. Men,
alltså nu får jag sugen på att åka dit också. Vi har inte varit på Färöarna heller.
Nej. Jag inser, vi har ju inte varit någonstans.
Nej, här tycker vi att vi är beresta för att vi åkte omkring lite i Tyskland och kollat på kyrkor.
Ja.
Ja, det är pinsamt. Men det här, de är ju inte stora de här ögrupperna.
Nej.
Man fyller ju upp dem ganska fort eftersom det här är, som jag sa tidigare, en period där Europas folkmängd stiger väldigt mycket. Och om du då bara har några öar att befolka så tar de slut.
Jag tänker Färöarna, det är ju ett väldigt litet samhälle. Men Island är ju ändå lite större, Rick.
Ja, och det här kommer då liksom decennium efter decennium. Shetland, Orkney, okej, check. Färöarna, Island står näst i tur. Och man brukar i Island tala om så kallade landnamstiden, alltså landtagartiden, då det fortfarande finns fri jord att ta utan att någon bryr sig, mer än de här eremiterna som flyttar vidare då. Och då brukar man traditionellt säga att det här är mellan cirka 870 och 930. Och då har man alltså börjat på Färöarna cirka 825. Så det kommer några decennier mellan. Och sen så dröjer det kanske så där 60 år max. Sen har man tagit så mycket man kan av den värdefulla betesmarken. Och då börjar det att bli trångt och då är Grönland nästa steg. Nu är det så att det här är skriftliga källor från 1100-1200-talet som ger oss de här kronologiska hållpunkterna. Det intressanta idag är att man har hittat rester för äldre bosättningar. Alltså nu snackar vi senaste åren så har man gjort utgrävningar på vissa långhus på Island som vittnar om att de hade gårdsgrunder från tidigt 800-tal. Och då tänker jag, är detta en eremit? Knappast. De bygger inte på det sättet, utan vi kan alltså föreställa oss att vissa har åkt dit och försökt etablera bosättningar ännu tidigare. Så ett stort experimenterande på Nordatlanten. Annars, de formella källorna, det är den här landnamabok som man skriver på 1100-talet, landtagarboken.
Mm.
Och den är väldigt formell och noggrann. För här gäller det att ta reda på vem som har rätt till vad och vems anfader som bodde var. Och då är det alltså världens tråkigaste islänningarsaga. För det är bara en lista över vilka som bosätter sig. 430 bosättare, omkring 600 gårdar. Och då är det säkert inte en fullständig lista. Men bara det faktum att man ville komma ihåg allt det här memorerad i skrift vittnar om hur viktigt det var att verkligen hålla koll på kolonisationsfasen. Och här ser man också vilka typer av människor det är som kommer.
Mm.
Vissa nykomlingar, de är opportunister. De lockas av det nya landet med de fria vidderna. Det är kul att flytta. Go west, sail west, young Norwegian. Andra söker sig bort av politiska skäl. De vill inte leva under Harald Hårfagres enade Västnorge, och de har förlorat i någon kamp om hövdingaväldet i sin lilla hembygd och ger sig iväg för att bli sina egna herrar istället för att lyda någon kung. samlar ihop sina familjer, följesmän och tar land.
Det här var ju det man i skolan fick lära sig, kallades för push- och pull-faktorer,
precis,
eller hur?
Precis, och då talar vi om migrationen till Amerika på 1800-talet. Ja. Men vi har alltså samma effekter på 1800-talet, 1000 år tidigare på Island. Och när de här stormännen kommer, då har de är då upptagna av att vi flyttar inte för att få det sämre. Här finns det gott om plats. Så de gårdar som anläggs, både enligt sagorna och arkeologerna, de är väl tilltagna. De är alla belägna i det låglandet som man hittar vid kuster och floddalar, där det är lättast att bo och ha betesmarker. Sammantaget cirka en fjärdedel av Islands yta. Vissa nybyggare försöker ägna sig åt jordbruk, men klimatet lägger nästan alltid hinder i vägen, så det blir boskapsskötsel, så blir det dominerande. När man har hållit på med det här cirka 60 år, då är det så många att för att det inte ska bli anarki och fejder hela tiden, så måste man skapa ordning och kaos. Det är tinget, alltinget vid Thingvellir, som man fortfarande kan besöka och titta på. Ser man det här i ett stort helhetsperspektiv, kolonisation, etablering, bestämma vem som ska äga vad, skapa ett samhälle, så har vi det här första 100 årens isländska historia ett perfekt exempel på hur människan skapar ordning och kaos och får det att funka.
Ja.
Med alltså arkeologiska lämningar. Islänningarna har ju ett problem som de inte rår på, det är alla de här vulkanerna.
Mm.
Vilket vi kan vara tacksamma för att de hade, för det innebär att en del av de här gårdarna är väldigt väl bevarade under aska, kan grävas fram och analyseras. Och detta ökar då våra kunskaper ytterligare.
Mm. Men även Island har en begränsad landyta som man kan bosätta sig på. Och när den var någorlunda full så fick man fortsätta till nästa stora ö som vi redan har talat en del om,
ja,
Grönland.
Näste av alla bortglömda upptäcktsresare fram.
Ja.
Hur många känner till Gunnbjörn?
Gunnbjörn Ulfsson. Hans skepp gick på grund på ett skär på i början av 900-talet. Skären, de döptes faktiskt till Gunnbjörnsskären.
Som nästan ingen har talat om.
Nej, det är ingen som har talat om dem kanske, men ändå. Nu har ni det. Men han var i alla fall, han konstaterade att här finns det ju någonting i alla fall.
Ungefär som Bjarne Herulfsson som ser Amerika men inte gör något av det.
Ja. Men i slutet av 900-talet, 985, då inleddes en permanent kolonisation av sydvästra Grönland under ledning av Erik Röde, alltså pappan till Leif Eriksson med Leifsbodarna. Och
Frejdis.
Precis.
De vi pratade om i förra avsnitt.
Ja, Frejdis med svärdet.
Precis.
Att det dröjde så länge innan landets kuster utforskades för kolonisationssyfte, det berodde antagligen för att det var först då man behövde den här marken. Då hade Island blivit för trångt. Och det fanns gott om självmedvetna storbönder som insåg att ja, pappa flyttade till Island, men här är stugan för trång så att nu ska jag hitta någonting eget. Det låg lite grann i folks natur och tankeliv att det här är sånt man kan göra om man inte vill bo kvar.
Ja, särskilt om man har kommit in i den här loopen att nu håller vi på att utforska. Vi är inte stabila bönder, vi vill ha nytt. Vanligtvis i många bondesamhällen så är det jättesvårt att få bönder att ändra sig av sunda skäl, för de är rädda för att förändringar innebär risk för missväxt eller risk för att vi går vilse och dör, utan man vet vad man har men inte vad man får. Men när du väl kommer in i den här loopen att det går att upptäcka nytt och bryta ny mark, då kan det hända väldigt fort.
Ja.
Väldigt fort.
Så under några generationer så verkar det här ha varit en väldigt självklar sak att göra. Man var inte rädd för att sätta segel och ge sig iväg ut mot någonting som faktiskt kunde gå fullständigt åt skogen. Och säkert gjorde det många gånger också. Men i alla fall, man lyckas kolonisera Grönland då i slutet av 900-talet.
Vi känner till taktiken och strategin för hur man gjorde genom att titta på de problem som uppstår. Där man inte riktigt har hängt med, för problem alstrar nämligen skriftlig dokumentation. Vi vet vad man bråkade om, vad man hade mest bekymmer med. Och den i särklass allvarligaste bristen är att det här är väldigt, väldigt maskulina grejer. Det är tufft och jobbigt att göra det. Det är väldigt genuskodat manligt, vilket innebär att det blir en stor kvinnobrist och den dyker upp i källorna. Och utan kvinnor i de här kolonierna blir det inga barn, och utan barn så kommer kolonin att dö ut, vilket innebär att de kvinnor som finns blir oerhört eftertraktade. Det leder till split, problem, bråk, krig och så vidare då. Och det här känner vi därför till väldigt väl. Så hur ska man hitta kvinnor som man ska kunna plocka till kolonierna så att varje gård får en husfru? Det är alltså ett rent stort praktiskt problem som det gäller att lösa.
Hur gjorde man då?
Ja, på brittiska öarna, liksom i Normandie, alltså de här mer nätliggande civiliserade.
Så där måste det ha funnits massor med kvinnor, ja, i lokalbefolkningen.
Precis,
som man kunde träffa.
Där kan man se att kolonisationen tycks ha ägt rum i två faser. Först så seglade man dit, det var nästan bara män. Gör strandhugg, plundrar lite, tar reda på vad som finns, rekar skulle vi säga. Om de redan nu etablerar sig, ja, då gifter de sig naturligtvis med inhemska kvinnor som de vars föräldrar de blir goda vänner med, och så slutar man ett avtal. I den andra fasen, när livet är mycket, mycket fredligare, när det inte förekommer krig och plundring och räkning och kolonisering, utan då flyttar hela familjer över från Skandinavien och då följer kvinnorna med. Nu är det inte djärva expeditioner längre. Ungkarlarna i andra fasens kolonisation gifter sig även de i stor utsträckning med inhemsk kvinnfolk, andra flyttar med. Men det här är då de civiliserade delarna.
Ja, det här låter ju väldigt
så kan man inte göra på Island.
Fredligt och trevligt. Men när man sätter av rätt ut över Atlanten så kan man ju inte räkna. Man kan inte förvänta sig att det ska finnas kvinnor där borta. Så på Island var det helt annorlunda. Det fanns ingen urbefolkning heller. Det fanns de här eremiterna, men det var ju inte några kvinnor som satt där och väntade på att bli förförda av de här norrmännen som kom. Så att där var man tvungen att ha med sig egna kvinnor för att bosättarna skulle kunna överleva in i, alltså att det skulle bli fler generationer. Och det här, det kunde ske på framförallt två sätt. Dels genom att kvinnor från Norge faktiskt följde med på skeppen. Så alltså att man åkte som en familj då.
Det gör man inte i första, det gör man i andra eller tredje resan. Och man vet att det blir en.
Men framförallt i det här första skedet så rövar man med sig kvinnor eller köper kvinnor på brittiska öarna, framförallt från Irland. Så åtskilliga av de här isländska barnen, de har iriska mammor, eftersom de här slavkvinnorna då, de
förutsätt alltså slavhandel.
Ja, det är ju slavhandel. Alltså man åker ju dit, antingen så snor man folk helt enkelt, eller också köper man folk. Man gjorde så på den här tiden. På Grönland så gick det inledningsvis väldigt bra med den här kolonisationen, även om det inte fanns några kvinnor, men den överlevde inte på sikt.
Nej, den här koloniseringen av Grönland är alltså då rum efter Island. Vi snackar decennierna kring 2000. Mm. Erik Röde, Leif Eriksson och alla de här. Och fortsätter sen, alltså finns under nästan hela vår medeltid med ett eget biskopsdöme, gott om gårdar, olika bygder. Men någon gång på 1400-talet eller i början av 1500-talet så försvinner på okänt vis hela den här skandinaviska befolkningen på Grönland. När den är som störst då hade man haft cirka 4 000 människor i omkring 300 gårdar, men allt det här går alltså under. Och när sen västeuropeer, framförallt danskar, börjar upptäcka Grönland igen på 1600-1700-talet, då är det inuiternas land fullständigt. Så de har studerat sagor, arkeologiska fynd, analer, källor. Man hade till exempel en liten häxprocess i början av 1400-talet, en trollkar som man angrep och som resulterade i vissa källor. Så långt fram kan man rekonstruera det grönländska livet lite grann. Men det är ändå ett stort mysterium vad det var som hände. Man har även försökt att gräva fram det här, och vad man hittar då. Till exempel 1961 hittade man 155 skelett vid Brattalid, Erik Rödes säte. Man ser att de här har haft problem. Det är långt till Irland. Du kan inte plundra ihop slavar hur som helst. Det har varit en kvinnobrist. Man undersöker skeletten vid Brattalid och är 34 barn, 64 män, 37 kvinnor. Så det har varit en brist på att få in kvinnoresurser inledningsvis, som säkert har lett till en hel del kontroverser och bråk. Och hur man löser den här kvinnopotten har vi alltså ingen aning om. Det finns inga källor som nämner något om det. Och enda sättet att få fram svar är att försöka DNA-bestämma fler av de här skeletten som man hittar. Till en början så tycks man ha frodats i alla fall, så på något sätt löste man det här. Man har haft två större bygder, Österbygden och Västerbygden. Man har haft ett kolonisationsområde längre upp i norr dit man mest åker för att försöka hitta valrosständer, jaga valrossar och så vidare. Då. Så inledningsvis fick man det här att funka. Men avslutningen på det, det är fortfarande ett mysterium. Om det var inuiter som angrep och dödade, om man lämnade och flyttade till Amerika för att det var bättre klimat, eller om man helt enkelt dog ut i en pestepidemi. Det är en gissningslek för civilisationshistoriker som kan hålla på precis hur länge som helst.
Och det kan inte vara så att man helt enkelt reste tillbaka?
Då hade vi säkert känt till det någonstans. Mm. För det, alltså 1400-talet och 1500-talet är inte skriftlösa samhällen i Island och i Norge. Utan det här är ett stort frågetecken. Jag har läst många fantasifulla idéer om vad det var som hände. Jag menar, är det så att inuiterna går till anfall och dödar? Eller är det så att man själv råkar inbördeskrig på grund av dåliga tider? Stormar kyrkan i gardar? Det finns ju hela vägen bort till att, ja, vad hände? Och försvinner så många folk på en gång? Vad hade Fox Mulder sagt? They were abducted. Ja, det finns alltså alla idéer.
Vi kanske inte
vi vet inte vad som hände med dem. Däremot så vet vi hur man, när man väl har skapat kolonin, har fått in kvinnor.
Ja, därför att på Grönland ställde ju krav på kolonisterna som de andra platserna faktiskt inte gjorde. Som gjorde att man var tvungen att leva på ett annat sätt än vad man hade kanske tänkt sig. Det här kan man se också i det här utgrävningsmaterialet när man har studerat djurben. Så kan man se att den första generationernas kolonister på både Island och Grönland, de gjorde allt för att skapa bästa möjliga gårdar med djur som traditionellt
ska
sett
leva som hövdingar.
Som gav hög status. Ja. Så man hade med sig inte bara får och getter utan nötkreatur och svin. Det sista, svinet är ju väldigt, menar, man hade mycket svin i det här samhället. Men svin måste ju skötas och utfodras ganska länge.
Utan att ge någonting.
Men de, precis, de ger inte ull eller mjölk eller någonting, utan man bara håller på att mata dem här tills det är dags att slakta dem. Så att det är dyrt att hålla svin eftersom de inte ger någon så här biprodukter, och när man har slaktat den så är den ju borta, den ger någonting en gång. Så senare generationer, de gav upp det här med svinuppfödning för att det kostade för mycket. Det gick inte att hålla på med det. Däremot så man övergick till får, för får är mycket lättare att hålla. De ger inte bara kött en gång, utan de ger också ull och kött då, så att man får mer ut av ett får än vad man får av svinuppfödning. Så
jag måste ställa en fråga här, för du har ju läst jättemycket och kan väldigt mycket om sådana här nordiska gudasagor, myter och hjältesagor. Och svinen måste ju haft en väldigt stor stark roll som gjorde att man i det längsta försökte ha dem kvar.
Ja,
själva
precis.
Det här slaktandet måste ju ha varit oerhört betydelsefullt, eftersom de rimligtvis insåg tidigt att det är vansinne att ha dem. Så gjorde man det ändå så länge det bara gick.
Ja, det är ju så. Men man gav ju också upp. Man fick ju trots allt rätta sig efter läget här, att går det inte att föda upp svin, att man faktiskt går back på det hela tiden. Så trots att det här är då ett väldigt kulturellt viktigt djur i den här civilisationen, om vi säger så, så fick man fick släppa det.
Man fick inte ha sin särhimner på gården. Nej.
Det gick ju inte. Men reste man tillbaka någon gång så festade man säkert loss på griskött allt vad man kunde. Men nej, så det var ju jobbigt förstås. Men fåraveln var ju superviktig, för att den gjorde att man kunde producera ull och vadmal, och då hade man också någonting som man kunde byta till sig, saker som var svårt att ordna på Grönland. Man kunde byta till sig spannmål till exempel, järn, timmer. Det växer inte jättemycket skog här, så att man behövde faktiskt ta hit saker, så att de som bodde på Grönland hade ju mycket. Det var en mycket mer utsatt situation där.
Ja, men indirekt visar det här på att de måste ha seglat jättemycket också.
Ja.
Just för att kunna handla kors och tvärs över hela Nordatlanten. Det är ju självklart för att det här ska kunna funka.
Jo, men jag kan ju också tänka mig att man är mer utsatt i här Och är det någonting då som helt plötsligt inte fungerar, att man inte kan ge sig ut och resa på samma sätt som tidigare, att man drabbas av vissa bakslag, så kanske det då kanske civilisationen faktiskt blir så, det är så bräckligt så att då går den under.
Mm. Nu kommer jag att tänka på en annan sak här, för just det här visar ju på problemen i sammanhanget, och ibland ser vi att de har gjort överambitiösa misstag. Det här med att plocka in svin är ju en sån sak. Men du har ju också de här islänningarna som inte är speciellt uppdaterade på ekologi och vad jorden kan tåla. Och här ser vi att vissa av de här nybyggarna gör alltså nybörjarmisstag när de ska välja var de ska bo någonstans. Anlägga gårdar för boskapsuppfödning djupt in i inlandet i dalgångar för att få så stora betesmarker som möjligt. Ja, det är ett naturligt sätt att tänka om du inte vet vad marken egentligen klarar av. Och då gör man sådana här misstag som man som arkeolog och historiker kan vara tacksam för eftersom det avslöjar dem, men som måste ha varit väldigt jobbigt på den tiden. Du har till exempel i Sandmúli, det är mitt i Islands nordöstra vildmark. Man har hittat en stor silverskatt från vikingatiden, eller rika kvinnograven i Mjöjdalur i västra Island. Men det här är kortvarig kolonisation. De här gårdarna försvinner ganska tidigt eftersom boskapen betade sönder det tunna vegetationstäcket och egentligen förstörde marken för lång framtid. Så att man lär sig av bitter erfarenhet var det funkar att vara kolonist och det inte funkar.
Ja, det är ju därför man sen bosätter sig då ut med kusten. För att det går att bo där.
Ja. Men nu har vi snackat väldigt mycket om Nordatlanten. Vi börjar närma oss slutet och det är ju en sak vi helt har missat.
Ja, vi har hela tiden talat om hur vikingar eller nordbor, framförallt norrmän men även danskar och svenskar, lämnar sina orter och bryter ny mark på andra håll och möter nya människor och blandar sig med dem. Men på den här tiden så kom det ju naturligtvis människor även hit. Det var inte bara folk som lämnade här. Menar, vi hade ju kontakter så att människor reste till vår del av världen också.
Ja, för det var glesbefolkat i hela Europa. Det fanns plats åt folk. Och tana som områden som vi i våra landskap inte brydde oss om var då öppna för andra.
Ja, det här är ju lite roligt faktiskt. Skåne är ju ganska tättbefolkat idag, men det är inte tättbefolkat överallt faktiskt ännu ens idag. Ett känt exempel från på immigration då till Sverige på den här tiden, det är att det kommer västslavisk invandring till en plats vid Ellestadssjön och bosätter sig där.
Nu vet nästan ingen som lyssnar på där var Ellestadssjön ligger.
Det ligger i närheten av Sjöbo.
Det är alltså Sjöbo kommuns urbefolkning vi talar om nu.
Som precis. Och Sjöbo ligger mitt i Skåne.
Ja.
Långt ifrån kust.
Och har faktiskt utmärkt sig på 1980-90-talet för att inte vara speciellt vänligt inställda till flyktingimmigration. Men tittar man arkeologiskt så finner man alltså att det kommer in folk från västslaviskt område.
Det har flyttat in folk här på 900-talet, runt år 1000, så kommer en ganska stor västslavisk befolkning hit som behåller sin kultur och lever som de har fortsatt, som de gjorde på, som de alltid har gjort. De verkar inte liksom ha assimilerats heller i första taget, så att de har hållit kvar vid sin kultur här. Och varför de kom hit, det har vi ju ingen aning om, men det är lite kul att de finns här. Jag menar, fanns de så fanns det ju säkert väldigt många andra.
Ja, det är ofta slumpmässiga fynd. Här har man gjort krukskärvor, mynt.
Ja.
De här använde penningekonomi, vilket skåningarna hade väldigt liten utsträckning. Det är omöjligt att beräkna sån här invandringens omfattning. Men det är ett faktum att det lyckades. För de här slaverna blev bofasta. De några generationer bibehöll de sedvanor. Livnärde sig av boskapsskötsel, jakt och fiske. Men inte jordbruk, för det hade man skåningar runt om hörnet som man kunde handla med. Sen efter cirka 100 år, då har befolkningen glidit samman. Sen kan vi vidga blicken ytterligare och se kontaktnätet mellan härskarfamiljerna. Alltså de som sitter och styr som hövdingar och kungar runt omkring Östersjön gifter sig i regel med varandra kors och tvärs mellan slaviska och germanska språkgrupper, eftersom det är det bästa sättet att bygga upp stabila kontaktnät över större ytor. Och då förekommer det naturligtvis immigration fram och tillbaka också. Så under hela den här epoken så är människan väldigt rörlig och koloniserande. Inte bara vi åker ut och bygger kolonier i andra länder, utan folk kommer hit och bygger kolonier också. En väldigt, väldigt stor kulturell formationsprocess.
Ja, och de här som kom då till Ellestadssjön, det ser ju ut att ha varit otroligt fredligt och det har inte varit några bekymmer alls så vitt man kan bedöma. Utan man har handlat och umgåtts och så småningom så har liksom gränserna mellan de här befolkningen ändå luckrats upp och så har det blivit sjöbobefolkning av dem.
Precis, sjöbefolk. Den här aspekten som vi nu har pratat om har alltså visat på att vikingatiden inte bara var den där plundrande krigiska som vi ska prata om sen, utan dess främsta resultat inför framtiden det var att det grundat nya samhällen. Kolonisationen ledde till att kulturlandskap växte fram. Ibland gick det fel och det överlevde inte som på Grönland, men i andra fall ledde det till att hela nya bygder skapades permanent. Island det bästa exemplet, Färöarna också. Så nu har vi talat om upptäcktsresor, kolonisation i ett par poddar. Men vi har inte pratat mycket om vad det är de här människorna tror och tänker.
Nej, det får bli nästa avsnitt. Ja. Då blir det asatro.
Då går vi in på din specialitet. Då kommer Thor och Oden och Frej och de andra att dyka upp. Mm. Asatro och kult. Vi hörs då.
Det gör vi. Tack och hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.